Så vi har kommit nu då till slutet av ytterligare en bok när vi ger förberedelseord inför Herrens måltid. Och den här kommer vara specifikt om just Herrens måltid. Vi får se sen hur det blir. Men den här underliga boken är ju underlig för att Gud aldrig nämns i den. Men samtidigt är han ytterst närvarande överallt i den här boken. Och vi avslutar idag Esters bok genom att titta på en festival som har kommit från de här händelserna och som firas ända fram tills idag i våra tider. Vi har ju sett hur Ester blev drottning av Medio-Persien och hur den onda Haman som hatade Guds folk fick in en dödsdom på Guds folk i lagen. Han lurade till sig det. Och vi har sett att Guds folk då fick väldigt stora problem med lagen eftersom den inte kunde upphävas. Och då kastade de sig på Gud i bön och fasta. Och Gud hörde deras rop genom att leda Ester till att vara just drottning. Folkets fiende Haman fick sitt straff i och med att han hängdes upp på en påle. Och lagen om folkets dödsstraff, den ändrades inte, för den kunde inte ändras. Men Guds folk fick genom lagen, på andra sidan lagen, fick de rätt att försvara sig. Och i och med det så lyckades de döda 75 000 av sina fiender. Och det var en stor seger som ingen kunde föreställa sig. Och nu kommer de alltså att fira för att komma ihåg det. Och det som står här, det är att Mordecai fastställde att de varje år skulle komma ihåg de här dagarna, den här månaden. Och att det var en orubblig sed. De själva och deras efterkommande och alla som anslöt sig till dem skulle år efter år fira så som det var föreskrivet. Och på deras bestämda tid, i varje generation, i varje familj, i varje provins och i varje stad. De här purumdagarna skulle inte försummas bland judarna och minnet av dem skulle aldrig upphöra hos deras efterkommande. I år så firar judarna Purim den 6 och 7 mars. Så det här med Ester hände ju långt före Jesus. Och judarna firade fortfarande. Det här är något som är... Det kanske är speciellt för Guds folk, men det är någonting som Guds folk gör i alla fall. De firar en massa saker genom att faktiskt träffas och göra fysiska saker för att komma ihåg. När Gud räddade Israels folk från Egypten så startades påsken. Och den firas ju också först varje år bland judarna. Så det finns en lång historia av att komma ihåg Guds underbara handlingar i fysiska åminnelsehögtider. Och jag tror att det har mycket att göra med att det ska vara öppet för alla. Om du tänker på det, att förr så kanske inte så många kunde läsa. Men när man firar en åminnelse så här, så behöver man inte kunna läsa. Man behöver inte vara välutbildad för att veta vad som hände på Purim. För varje år så samlas man och man läser den här boken tillsammans. Och alla i familjen är med. Och varje gång Hamans namn nämns så har barnen en massa bjällror och grejer. De får bua så här, och skaka på grejer för man vill inte höra Hamans namn. Det är liksom det är nästan lite humoristiskt hur man läser den, men de får läst det här varje år och man gör en sak av det, att det är roligt och man får komma ihåg det. Och det gör att man kommer ihåg. Om man varje år kommer ihåg de här sakerna fysiskt så gör man det. Och det spelar egentligen ingen roll om hela Bibeln hade försvunnit och de inte hade haft texten, så har de tillräckligt många som har firat det här varje år att de vet vad det är de firar. Och de vet varför de gör det, för att det händer hela tiden. Så man behöver inte vara läskunnig. Man behöver inte vara välutbildad för att veta vad som hände på Purim. För att man firade fysiskt. Och detsamma gäller med påskmåltiden. När judarna äter påskmåltiden, då äter de specifika saker. De har specifika saker som sägs. Äldste sonen i familjen frågar en massa saker och fadern svarar. Och de äter saker för att komma ihåg precis vad som hände. Och detsamma gäller då oss ikväll. Vi ska komma ihåg den dagen då Gud räddade oss undan en säker död. Och jag kollade lite, finns det några mer likheter mellan det de firar på Purim och det vi firar och kommer fira idag? Och faktum är att jag ser några likheter med Herrens måltid och det som hände när judarna firar Purim. Och de här likheterna kommer jag gå igenom väldigt snabbt och sen får vi fira tillsammans. Men det var inte bara judarna som hade ett problem med lagen. Vi hade också ett problem med lagen. För lagen var en dödsdom för oss. Här handlade det inte om en massaker, att någon kommer och ska döda oss. Men det handlar om Guds eviga lag. Och det är inte Haman som pekar på den lagen, utan det är vår egen synd som pekar på den lagen. Så det handlar inte om en massaker, utan det handlar om evig eld. Den här fienden vi har som vill få oss på fall, det är synden. Det är inte Haman som pekar på lagen, utan vår egen synd. Och när vi inser det, precis som judarna insåg att lagen kommer att leda till vår död, då kastar de sig på Gud. När de inser hur illa ställt det var med dem, så kastar de sig på Gud. Detsamma för oss. När vi inser hur illa ställt det är med oss, med vår synd och den eviga lagen, så kan vi inte annat än att kasta oss på Gud. För endast ett ingripande från honom kunde rädda judarna. Och endast ett ingripande från honom kan rädda oss. Och Gud svarade genom att skicka en person. I Esters bok så skickade han en drottning som lyckades att få kungen att ändra sig. Men i vårt fall så svarade Gud genom att han sände sin egen son. Jesus Kristus kom in i historien. Och han bekämpade synden. Han bekämpade fienden som är synden. Genom att leva ett syndfritt liv. Och sen blev han synd för oss. Står det i Bibeln. Och hängdes själv på ett kors. Den här gången var det inte fienden Haman som hängdes på korset, utan det var din och min synd som hängde på korset. Så lagen kunde inte upphävas. Lagens rättfärdiga straff för synden kunde inte upphävas. Men istället så tog Gud vår synd ifrån oss och lade den på sin son. Så att han skulle dö den död vi förtjänade. På så sätt la inte Gud lagen åt sidan, utan genom lagen på andra sidan står vi nu fria. Och nu kan vi stå rättfärdiggjorda inför Gud, och lagens rättfärdiga straff för vår synd har redan utmätts. Vi har ingen synd kvar som behöver straffas. En ännu större räddning än den i Ester kom till oss med Jesus Kristus. Och vi firar det här inte varje år, utan den här församlingen så firar vi först och främst firar vi det varje vecka när vi firar gudstjänst tillsammans. Men ännu mer specifikt så firar vi Guds frälsningsverk genom Jesus när vi tar Herrens måltid tillsammans. Genom årtusenden har människor i kyrkan tagit Herrens måltid. Om man har varit inte kunnat läsa, inte förstått mycket, så har man kunnat komma till kyrkan, ta Herrens måltid och förstå vad Jesus gjorde för oss. De första kristna gjorde det, och genom alla generationer så har kristna gjort det, och idag ska vi göra samma sak när vi tar Herrens måltid tillsammans. För det här är precis som Purim. Att ha Herrens måltid, det är en orubblig sed bland oss. Vi kristna, våra efterkommande och alla som ansluter sig till oss, till den kristna kyrkan, firar i varje generation, i varje församling, i varje land och i varje stad. Denna Herrens måltid kommer inte försummas bland de kristna. Och minnet av Kristi verk på korset ska aldrig upphöra hos dem som kommer efter oss. Så precis som Purim firar Guds frälsning, så firar vi genom att ta Herrens måltid Guds frälsning på ett fysiskt sätt, när vi kommer ihåg det han har gjort. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss en fysisk åminnelse högtid att komma ihåg det du har gjort för oss, när du sände din son till oss för att ta våra synder på sig och dö på korset, för att vi på andra sidan lagen skulle kunna stå fria och rättfärdiggjorda inför dig. Och vi tackar dig, Herre, för att vi har fått lära oss genom Ester och genom Purimdagarna hur du har frälst ditt folk för länge sedan, att du frälser ditt folk än idag genom din sons blod. I Jesu namn. Amen.